Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Vi har fått vår första lyssnarstorm.
Ja.
Och om man bara scrollar igenom de senaste avsnitten vi har gjort, så gjorde jag ett avsnitt som handlar om att jorden actually kommer gå under när som helst.
Mm.
Tom inkorg. Jag gjorde också ett avsnitt om, som handlar om, alltså i förlängningen handlar det om Israel-Palestina-frågan och hur Israel liksom finansierar sitt krig med ett gäng speciella obligationer. Inte ett ljud.
Det är kul för att då borde verkligen brinna i inkorgen.
Man tycker det. Alltså, jag är jätteglad att ingen hörde av sig. Tack för det. Men du hade en liten throwaway-grej härom veckan. Vill du berätta?
Du ringde ju mig när jag var på sportlov.
Ja.
I fjällen. Och då delade jag några tankar som jag hade som liksom var relaterade till Skistar egentligen.
Mm.
Och det var faktiskt många som blev sura på mig då. För de tyckte att jag var liksom, att jag var elak mot Skistar.
Skistar var inte där för att försvara sig heller. För det var inte en Skistar-ort, utan det var...
Ja, men precis. Mm. Jag var i det här lilla liksom, samhället som inte är kopplat till Skistar. Och egentligen var det bara så att jag hade gått in i liksom en sån här skiduthyrning och fixat grejer till mig och barnen. Och upplevt att det var bara så himla trevligt och informellt bemötande som inte alls gick ut på att man skulle liksom suga ut varenda spänn ur mig, utan så här, du vill ha stavar också, men det får du här gratis, och typ, du behöver inte berätta vem du är, utan lämna tillbaka de här bara om några dagar så är det lugnt.
Ja.
Och jag tror att det jag ville förmedla var ju typ, gud vad trevligt det är med så här entreprenörsdrivna verksamheter.
Ja.
För i det fallet så är det ett par från Skåne som driver hela anläggningen och har gjort det 10 år. Och de jobbar ju som djur då under julen och sportlovet. Men alltihopa som de gör, det är typ de två som gör. Och de lever väl och dör med den där verksamheten. Så att då får man också det där bemötandet. Och då försökte jag typ kontrastera det mot Skistar då. Och det är så, jag vet inte jättemycket om Skistar. Jag har varit på ett par sådana ställen inom åren.
Ja, men vibben har inte varit den vibben.
Vibben har absolut inte varit... det där, långt ifrån det entreprenörsdrivna, mycket mer mot det här liksom monopolistiska.
Ja. Ja. Och nu fick du då liksom, ett gäng mejl som alla var, du ska stå till svars, ja, det är det sagt.
Det var till och med så, det var en som bad mig att jag skulle liksom be om ursäkt.
Ja.
Som hörde oss på LinkedIn, som tyckte att jag skulle be om ursäkt till Skistar.
Ja, vill du göra det nu eller?
Nej, alltså, nej, det vill jag inte.
Nej. Jag pratade med en känd svensk statsman idag.
Ja.
Och han sa, jag har försökt kolla det här sen han sa det här.
Va, är det hemligt vem det var?
Ja. Och han sa att anledningen till att Skistar finns, det är att under 90-talskrisen när allting föll ihop så fick bankerna massa aktier och grejer, och de fick till slut, så liksom hamnade svenska fjällen i Skistars ägande, för att Lindvallen drevs typ ideellt innan allt det här. Som sagt, jag har inte lyckats kolla upp det här, helt omöjligt, men det känns som det finns en historia om hur 90-talskrisen ledde till att svenska fjällen ser ut som det gör.
Ja, men att det var markområden då kanske, eller något som
precis, samt, ja, som på något sätt fanns som panter för olika fastigheter som plötsligt inte var värda ett jävla skit, och sen olika så här, kommersiella fastigheter och sånt där som var högt belånade, och sen så fick bankerna istället ut fjällen typ, och så sålde de det till det som sen blev Skistar. Om det stämmer, cool story. Om inte, ring en känd svensk statsman och ställ honom till svars, och inte mig. Du, idag ska jag prata om en yrkesgrupp som kanske fått lite väl mycket luft. Och jag pratar inte om liftvakterna i fjällen.
Nej, okej.
Okay. Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man kan tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Det hette världens bästa sparform, frågetecken. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Du, vi kanske ska prata lite om Claes Hemberg.
Ja, okej.
Claes är en person som både du och jag gillar väldigt mycket.
Han
har ju varit med i den här podden flera gånger, tror jag. Och han har varit med i vår systerpoddmarknaden senast här veckan. Jättekul, rekommenderar. Och jag tycker jättemycket om Claes, för han är så himla ärlig och rolig och kunnig och han har hängslen. Och nej, men han har ju också varit med, alltså så här, han... Det är så jävla värdefullt att det bara är så här, någon som kommer ihåg hur det var när Telia börsnoterades. Eller hur det var när börsen inte var digital. Och, alltså så här, det är, jag tycker verkligen han är en frisk fläkt och en viktig pelare i det svenska finanssamtalet.
Jag vet alla vem du är, tror du?
Jag kan berätta då. Han är mannen som man då och då ser intervjuas i DI-TV eller i Dagens Nyheter eller i TV som då har hängslen, ganska breda hängslen. Han har också en lite lätt pojkaktigt, liksom lite luftig frisyr. Han ser bra ut, alltså det här är något som att jag... Men han är snygg karl liksom. Och han pratar då ofta om sparande och ekonomi Hans nya grej, eller den är inte så ny längre, men den grejen jag uppskattar mest med honom nu är att han säger att vanliga män, 99% av alla ska inte äga aktier. Det är någonting jag ställer mig bakom. Så att, så att det,
han förespråkar fonder istället.
Ja. Han är idag då, jag tror han kallar sig för oberoende ekonomikommentator kanske, eller oberoende ekonom. Han betalar alltså sina hängslen själv, eller kanske åker runt och modererar grejer och sen betalar, alltså.
Att han är rådgivare åt företag också.
Så är det väl, men han uttalar sig inte i egenskap av det.
Nej.
Men en gång i tiden så, det som Claes Hemberg kanske väl är mest känd för den här generationen som, så är att han en gång i tiden gjorde sig ansvarig för ett av de lite mer kontroversiella fenomen som finns i svensk finansmedia. Han var ju mannen som uppfann titeln sparekonom.
Jag undrar om han uppfann den eller om han, någon annan gjorde det. Det ska vara osagt kanske.
Ja, han har tagit cred för det någon gång i alla fall.
Okej. Okay. Ja, det är möjligt.
Jag tror att han har i alla fall... Okej, det är möjligt att jag sprider en myt vidare här och på så sätt förintar mitt eget case lite grann, men han brukar kallas Sveriges första sparekonom.
Ja, men det var nog. Mm. Alltså, han har ju definitivt gått i täten för själva fenomenet sparekonom.
Ja, nej, men så är det. Alltså, bara jättekort bakgrund. I Avanzas barndom, alltså nätmäklaren Avanza, så dök han, så värvades han dit och började plötsligt kalla sig för sparekonom. Alltså, han var liksom, då stod han plötsligt där hängsleklädd och grann och kallade sig sparekonom och folk jublade. För att nu fanns det media som var så här, förlåt, finns det en person man kan prata med om sparande som är sparekonom? Det här är allt vi någonsin har letat efter. Sporten hade ju Glenn Strömberg och politiken mot Knutsson, och nu hade då alltså privatekonomin sparekonomen.
Mm.
Och det här är ju ett av de absolut mest geniala PR-dragen i svensk finans, ja, PR, alltså utåt de senaste, jag vet inte hur många åren.
Ja, jag tänker på ett till.
Ja, berätta.
Det är också Avanza. Avanza var duktiga på det där. Avanza Zero, som var deras gratisfond. Som nu är typ en av Sveriges största fonder.
Verkligen. Väldigt smart och har ju fått extremt genomslag. Men det fick också sparekonomen, ska man komma ihåg. Alltså vilket otroligt genomslag det fick då och fortfarande har. Alltså på den tiden så blev ju Claes Hemberg intervjuad i var och varannan kanal. Att den som betalade för hans lön var en bank som tjänar pengar om fler personer sparar pengar, det fick vara hänt lite grann. Sparekonomen säger då att svensken behöver spara, och det är ju ett bra råd.
Jo, och men det är också så att han representerar ju en bank som då var en uppstickare. Det Avanza inte alls på samma sätt en uppstickare idag, de är ju jättestora.
Visst.
Men på den tiden så fanns det ju typ inga andra institutioner utöver storbankerna.
Nej.
Så när Avanza och Nordnet dök upp samtidigt så var ju de någonting nytt som typ man tyckte så utmanade bankernas maktställning, och det var ju liksom David mot Goliat, en bra story. Och då behöver man inte kanske förhålla sig lika kritiskt till det där.
Jag håller helt med, och jag tycker generellt att man pratar ju för lite om konkurrensfrågor i media. Det är ju en hang-up som både du och jag har. Och ett sätt att prata med om konkurrensfrågor är ju faktiskt att prata med utmanaren. Och på den tiden så var det kanske lite lättare då med Claes Hemberg. Alltså, Avanza var inte det som Avanza är, så att säga.
Nej, verkligen inte.
Men snart så hängde ju också andra på det här. Snart hade varenda bank och neobank, det ordet kanske inte fanns då, men också försäkringsbolag och nu för tiden också sparbots-app, sin alldeles egna sparekonom.
Det var ju Günther Mårder som var nummer två, kan man säga.
Ja, precis.
På Nordnet.
Ja, de har gått lite olika vägar, Hemberg och Mårder, sedan dess.
Mm.
Men det sades att om du stod på svampen på Stureplan och slängde upp en näve jord, så landade alltid lite i bröstfickan på en sparekonom. Och låt mig bara tydliggöra sparekonomens jobb, vad en sparekonom faktiskt gör. Det här är ju såklart lite olika på olika arbetsgivare. De jobbar ju med att ta fram lite så här rapporter om sparande och jada jada. Men huvudjobbet är ju att när media ringer, då svarar man. Man svarar på de frågorna som ställs. Och det har historiskt varit en extremt användbar arbetsbeskrivning. För ganska ofta så behöver vi medier någon som bara svarar. Och gärna svarar rakt och enkelt och tydligt och säger de enkla och lite uppenbara sakerna och gör det på ett begripligt sätt. Och där liksom geni-movet sparekonom har ju varit att man kan dyka upp och bara prata. Man behöver inte prata om tjänsten man företräder, man pratar bara om ekonomi i största allmänhet.
Jag har en liten historia som illustrerar detta.
Mm.
Under min tid som tidningsjournalist så var det så att man var tvungen att fylla tidningen med innehåll.
Mm.
Så det problemet har man kanske inte... Ja, tidningarna finns ju kvar, men det var ju fokus på den tiden. Det här är ju 10 år sedan drygt.
Jag tror att det där problemet finns i någon mån fortfarande också. De går ju ut i papper fortfarande.
Jo, men det var liksom fokus på att fylla tidningen.
Mm.
Och då var det så att man som reporter kunde typ ha ansvaret att fylla sida 4 och 5 i tidningen.
Ja, och så hade man bara fyllt halva femman. Vad gjorde man då, Jakob?
Nej, men ibland var det idétorka. Och det var jobbigt. Och då gjorde jag en gång, då ringde jag Claes Hemberg.
Mm.
Och så ringde jag Günther Mårder.
Mm.
Och så blev det liksom en sparekonom-battle där de avporträtterades i profil, så att Hemberg var då på liksom ena sidan, sida 4, och Mårder på den andra sidan, sida 5, så de stod liksom rygg mot rygg. Gigantiska bilder. Snyggt redigerat.
Ja.
Förmodligen liksom snömosinnehåll.
Ja, att... Det där var ju ändå ett grepp. Det där var ju inte det vanliga. För det vanliga är ju att det är... Alltså... Det som hände, det som har hänt, det är ju att uppgifterna för sparekonomen har växt. Alltså först får sparekonomen uttala sig om sparande generellt. Det är bra att spara, säger ofta sparekonomen. Sen får sparekonomen lite mer specifika frågor efter ett tag. Investor ser pigga ut kanske. Och sen plötsligt så kan sparekonomen prata om nästan vad som helst. Riksbanksbesked, sparekonom. Ny vårbudget, sparekonom. Hur påverkar Sveriges ekonomi av invasionen av Ukraina, sparekonom. Och alltså, jag hoppas verkligen att det har framgått att jag inte är ironisk när jag pratar om att jag verkligen uppskattar Claes Hemberg. Och jag litar på alla sparekonomer i liksom, lite varierande grad, to be honest.
Ja, men alltså, det kan man inte göra riktigt.
Nej, men jag litar på att så här, det de säger inte är lögner. Jag tror att sparekonomerna själva tror att de svarar efter bästa förmåga väldigt mycket. Alltså, när en sparekonom får prata om hur vårbudgeten slår mot våra plånböcker, den kanske allra mest debila metaforen i svensk nyhetsbevakning, så jag är säker på att det är liksom inte en bank som pratar i grunden, utan det är sparekonomen som har gjort sin ärliga bedömning. Det är bara det jag menar. Sen så kan ju den bedömningen vara fel.
Ja, absolut. Mm. Men sen är det så att så fort man liksom vänder udden mot sparekonomens arbetsgivare så brukar det bli lite annat ljud i skällan. Alltså jag har sett typ i det här fallet Twitter-trådar där folk har ifrågasatt typ Avanzas eller Nordnets fond för medlingsprovisioner. Mm. Alltså de tjänar ju sjukt mycket pengar på att ta provisioner på de fonder som folk köper via de här fondtorgen.
Exakt, är det att uppmuntra sparande verkligen?
Alltså det är ju uppmuntra sparande, men det finns ju utmanande företag som typ tar bort de där provisionerna.
Precis. Är det bästa för sparandet om vi säger
ja,
så?
Men precis,
nej. Nej, precis. Jag har också bråkat med sparekonomer i media, ska jag säga.
Och då har ju de, som jag uppfattar det, liksom ganska... De har varit tvungna att försvara Husse.
Ja, alla med lite så är det. Alltså för att det man ska komma ihåg i grunden är ju att sparekonomer, att i end of the day såklart är presstalespersoner för sina arbetsgivare. Det är ju det som är den egentliga uppgiften. De är inte oberoende experter. Och att de behandlas som oberoende experter är faktiskt, tycker jag, en jävla liksom arbetsproblem för journalister.
Det är ett underbetyg av Guds nåde på liksom Sveriges nyhetschefer, att de tillfrågar sig ofta.
Och värst av allt tycker jag är att den som kanske gått längst i det här är Sveriges Radio. Där det verkar som att en sparekonom är fast panelist i programmet Ekonomiakuten, där sparekonomen med sin oberoende expertis får prata med public service godkännande stämpel rakt ut i etern. Och det som sparekonomen säljer, det är ju naturligtvis förtroende för sin arbetsgivare. Förtroende för sig själv också, men i förlängningen så är det ju förtroendet för arbetsgivaren som betalar ens lön. Och om den här personen kan ge så här bra råd om citat plånboksfrågor, slutcitat, och om den nu jobbar för den här banken, då måste det ju vara en bra bank. Det är ju det som är i förlängningen är säljet.
Mm.
Sen så kan den här sparekonomen då ta förtroendet, den valutan den byggt upp i Sveriges Radio till exempel, eller i TV4 eller i varenda jävla tidning med slappa reportrar. Varför kan den kapitalisera på det?
Ja.
Plötsligt inträder sparekonomen på arenan i ny rustning. Nu är det inte längre informatören utan debattören som rör sig där nere.
Mm.
Kan vara svårt att se att det är en debattör och inte en informatör, för att sparekonomen har fortfarande samma ton. Rustningen har samma glans, så att säga.
Ja, men det är samma person.
Det är samma person och det är samma informerande läge. Sparekonomen vill inte ge sken av att debattera, utan sparekonomen bara informerar om att den skatt på aktiehandel som vid en sänkning systematiskt skulle gynna sparekonomens arbetsgivare, den bara måste sänkas. Det finns inget alternativ. Om A, så B. Om sänkt skatt, ett bättre Sverige. Jag är bara här och informerar.
Jo, men det har ju förekommit att sådana personer har drivit väldigt intensiva kampanjer.
Med den hatten på huvudet och med vapen som den laddat med förtroende som den fått i till exempel public service. För när sparekonomen pratar, då lyssnar vi ju. Och sparekonomen har ju berättat för oss hur vi ska bete oss i alla andra frågor. Varför skulle inte sparekonomen ha rätt om den här frågan, bara för att den systematiskt skulle gynna dess arbetsgivare? Sparekonomen nickar med. Jag kan ju det här med sparande och tydligen kan jag det här med effekten av skatteändringar också. Och jag vet nog hur alla människor beter sig vid förändrade ekonomiska villkor. Det var i alla fall det som Sveriges Radio sa till mig i morse när jag var med som fast panelist i deras ekonomiprogram. Vi har ingenting mer för idag. För att det har varit lite stökig vecka. Vi kan vara transparent med det helt enkelt.
Du går ju på utbildning.
Ja, att det är jag som har levererat det här innehållet idag. Det är God, det är nothing short of a miracle. Men vi är tillbaka med ett avsnitt för måndag i alla fall. Det kan vi glädja alla med. Och tills dess så önskar vi trevlig helg. Tack Jakob.
Tack.